Bön, är den rätt nu? Så. Bön är som ett samtal med en kär vän. Så skrev jag när jag var ungefär 15 år i en anteckningsbok som jag hittade. Ja, det var nu i december, för ungefär en månad sedan hittade jag den. Bön är som ett samtal med en kär vän. Jag hade strykit under också. På samma sida längst upp så stod det Robban Granat, bibelsamtal i Betelkyrkan. Det stod inte i Betelkyrkan, men det var här vi var. Så det är extra roligt att få vara här och predika. För här har jag spenderat många lördagskvällar. Och har både varit på möten och på ungdomssamlingar. Jag har sovit här också, i den här salen. Första dagen på det nya året, 2017. Om man läser i evangelieboken så är överskriften i Jesu namn. Och jag tänkte använda mig av de bibeltexterna nu när jag predikar. De som finns med under överskriften i Jesu namn. Man pratar om att det sker ett skifte så här vid nyår. Att det är något nytt som börjar. Att man står inför ett oskrivet blad. Men egentligen är det ju bara vi människor som har bestämt att just idag byter vi år. Vi människor i den här delen av världen. Det är ju vi som har delat in tiden i sekunder, dagar och år. För att lättare försöka begripa. Den bön som finns med i evangelieboken, den lyder så här, och vi ber den tillsammans. Från evighet till evighet är du Gud. Vi lämnar det som ligger bakom oss och sträcker oss i förtröstan mot framtiden. Vi ber om fred på jorden, fred med varandra och med hela din skapelse. I Jesu namn. Amen. I apostlagärningarna så står det så här. Petrus sa: Herren Jesus gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den Gud som har bestämt till att döma levande. Att han är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Jag är inte helt bekväm med ordet att döma alla gånger. Jag vet att det finns saker som jag har gjort och sagt och tänkt som jag helst skulle vilja gömma undan. Saker som jag inte vill ska granskas under en lupp eller synas i dagsljuset, som man brukar säga. Jag tycker att döma är, det får mig att känna mig liten. Det får mig att känna mig otillräcklig. Särskilt när det står att man ska dömas av den som själv är helt utan synd. Det får mig att känna mig. Ja, många gånger får det mig att känna mig otillräcklig. Jag får en känsla av att det är kört för mig. Att det är som Paulus skriver. Allt det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Men allt det onda, det jag inte vill göra, det gör jag. Samtidigt så är jag väl medveten om att den enda erfarenhet jag har av just domar, det är ju människors domar. Hur vi dömer varandra och oss själva. Människor är inte alltid snälla. Vi dömer varandra. Vi sätter upp gränser. Vi är ständigt under dömande blickar och hårda ord finns runt omkring oss hela tiden. Och jag tror att det är fler än jag som lever med en känsla om att inte alltid duga. Att inte alltid vara tillräcklig. Inte duktig nog. Inte tillräckligt vacker. Inte rolig. Min familj är inte som andras. Vad ska andra tycka? Vi blir dömda. Och vi dömer andra omkring oss. Och varje dag hör man fruktansvärda historier om hur vi vuxna människor behandlar andra. Folk blir utfrysta på jobbet. Människor blir misshandlade för att de ser annorlunda ut eller tänker annorlunda än vad som är normen och i samhället. Vi drar gränser mellan oss. Och så som vi vuxna gör, så gör ju även våra barn. Vi människor är tyvärr ganska bra på att döma varandra. Vi är ganska bra på att döma oss själva också. Vi människor har till och med i vissa fall tagit oss friheten att bestämma över vem som ska få fortsätta sitt liv och vem som inte är värdig att fortsätta leva. Det här lever vi med varje dag, i hela våra liv. Och vi lever med en rädsla för andra och våra egna domar. Det är inte konstigt att ordet dom och att döma kan väcka en viss känsla av obehag för oss. Men jag läste en sak som jag vill dela med mig, som handlar om Rwanda och det folkmord som var där 1994. Ni vet, det var ju helt, alltså det går inte ens att föreställa sig vad som hände. Och en av de värsta sakerna var ju att omvärlden bara blundade för det här, att det fick ske. I efterhand så har ju många ställt till rätta i FN och i säkerhetsrådet och så. Men det jag läste om var att i vissa byar så har man sina egna rättegångar där byborna själva är jury. Och de rättegångarna går till så att om någon har varit på något sätt delaktig i det som hände då 1994, så får man betala tillbaka genom att hjälpa till. Har man bränt ner ett hus, då får man hjälpa till att bygga upp ett hus. Har man hindrat mattransporter från att komma fram, då får man hjälpa till att bygga upp infrastrukturen igen. Istället för hat och föda mer våld, så försöker man att få ett nytt hopp. Man försöker att bygga upp istället för att dra gränser och riva ner. Tänk om världen skulle döma mer på det sättet. För Gud dömer inte som vi människor gör. Guds domar ser inte likadana ut som vi. Gud dömer inte för att dra de här gränserna. Gud dömer inte för att visa att vissa är mer värdiga än andra, att vissa är värd kärlek och andra är inte värd kärlek. Gud vill istället upprätta, återupprätta. Gud gör oss till hela människor utan skuld och synd. Gud erbjuder evigt liv och en kärlek som är större än vad vi kan förstå. Och Guds kärlek, den är ju så stor att den räcker till oss alla. Den gäller, kärleken och förlåtelsen från Gud är inte bara för några få utvalda, utan den är för alla. Kristus stod på korset och han gjorde det för oss alla, för att alla ska få evigt liv. Vi behöver ingenting göra. Gud kommer till oss och lämnar erbjudandet till oss. Vi behöver bara välja att ta emot denna kärlek. Och den kärleken är stor, oändligt stor, oerhört stor. Så stor att när domens dag kommer behöver vi inte vara rädda, bara förväntansfulla. I Johannes evangeliet, i andra kapitlet, så handlar det om när Jesus slänger ut folk från templet i Jerusalem. När han säger att det här är en plats för att prisa Gud, inte att hitta på en massa andra saker. Och Jesus berättar då att om templet skulle rivas ner, så skulle han kunna bygga upp det igen på 3 dagar. Man förstod inte då att det handlade om att han pratade om sig själv. Att det handlar om att han skulle dö och uppstå på 3:e dagen. Och det kapitlet, det avslutas så här. Många kom till tro på hans namn när de såg de tecken som han gjorde. Men själv anförtrodde sig inte Jesus åt dem, eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Jesus vet vad som finns i oss. Det är en trygghet att vila i. Vi behöver inte förställa oss eller vara någon annan än de vi är. Gud vet vad som finns i oss. Gud vet vad som pågår i var och en av oss, i alla, i hela jorden. Och när vi nu står här inför ett nytt år, ett oskrivet blad, så gör vi det med vetskapen om att Jesus alltid går vid vår sida. Ett nytt år i Jesu namn. Nyss var det jul, med julfrid. Och då var det förundran över det lilla barnet som mötte oss. Den här förundran över att Gud väljer att bli människa som vi. Idag bärs vi in i vår samtid och vår framtid i Jesu namn. Många kom till tro på hans namn. Om honom vittnar profeterna. Vi blickar framåt. Och vi gör det i eftertanke och med tanke på vårt eget ansvar här i världen. Jag tänker att det finns nyårslöften som inte är som de traditionella. De här som handlar om vad man ska göra eller inte göra. Det finns nyårslöften som handlar om det inre. En ny start eller en omstart. Många gånger så stör det som vi har omkring oss, det inre. Det materiella stör vår egen andlighet. Det här är en värld som vi lever i. Där människor försöker tjäna pengar till och med på människors andliga sökande. Men där får vi få komma med något annat. Vi får sprida ett annat budskap. Ett budskap som innebär att den gudomliga gåvan är given åt alla. Gratis. Av nåd. Det här är ingenting som går att sammankoppla med det materiella. Utan det är gratis. Vi får tala om att alla är förlåtna för det som har blivit fel. Att Jesus här på årets första dag sträcker ut sin hand och säger: ta min hand, genom mig är du förlåten och upprättad. Genom mig har du fått löfte om evigt liv, himmelsk glädje och en ljus framtid. I Jesu namn. Namnet som är så stort. Det namn som frälser och som räddar och befriar. Och det är bara vi själva som kan tillåta Gud att förändra våra liv. Gud sände sin son för att hjälpa oss, för att vi skulle få del av hans rike, hans nåd och hans frid. Det är kärnan i julens och krubbans budskap. Och det är ett löfte vi får bära med oss in i det nya året. I klagovisorna i Gamla testamentet står det så här: men Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är en ny. Stor är din trofasthet. Min andel är Herren, det vet jag. Därför hoppas jag på honom. Herren är god mot den som kommer till honom, mot den som sätter sin liv till honom. Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Gud. Hos oss människor ligger ett ansvar. Vi har ett ansvar att förkunna och vittna om att Jesus är den levande Gudens son. Det ligger ett ansvar åt oss att försöka hitta Guds vilja för oss och för världen. En bön som jag bär med mig mycket i mitt liv, det är Birgittas bön. Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Vi människor, vi är Guds medarbetare. Vi samarbetar med Gud för att förverkliga Guds vilja här på jorden. Guds vilja för oss är och har varit ända sedan skapelsen. Det kan sammanfattas i ett ord. Shalom. Fred. Men istället för att samarbeta med Gud så har vi många gånger valt att gå våra egna vägar. Och den här bortvändheten från Gud har gjort, ja, i spåren av den bortvändheten så har det varit mycket som är ont. Men allt sen syndafallet så är det Guds vilja och kommer alltid vara Guds vilja att det ska bli helt igen. Att läka det som har blivit skadat. Och i det här så är vi medarbetare. Med den heliga andes hjälp såklart. Vi är medarbetare i att läka den värld som är skadad. Vi har nyss firat jul. Budskapet om fred på jorden och en god vilja åt alla människor. Och vi påminnes igen om att Gud aldrig har och aldrig kommer lämna sin skapelse. Han har sänt sin son till räddning. Gud är den närvarande guden, med oss och i oss genom den heliga anden. Vi står inför ett nytt år, ett oskrivet blad. Och fred är inget självklart begrepp i våran värld. I många länder råder censur, envälde. Människor behandlas inte bra. Medmänsklighet är något som man bara... Det är bara ett ord, det är inget som någon möter. Många gånger kan det kännas som att det inte är någon idé att försöka arbeta för en bättre värld. Det är enklare att koncentrera sig på det lilla, det som finns närmast och det som gör att man kan gå in i sin egen värld. Jag har hört att det här kallas cocooning, alltså att man går in i sin egen kokong. Och ni förstår vad jag menar, en sån som fjärilar är, i sin egen kokong och bryr sig inte om saker utanför. Och visst, så skulle vi kunna göra. Men vi har ju fått ett uppdrag att inte göra så. Vi har ju fått ett uppdrag att gå ut i världen och förkunna och vittna och göra världen bättre. Ett uppdrag att försöka hitta vad Guds vilja är och att följa det. Herre, visa mig din väg och gör mig villig att följa den. Kanske kan vi inte börja i det stora, men vi kan alla börja i det lilla. I vår egna familj, de vi har närmast oss. Grannar och vänner på arbetsplatser, där vi finns. Kanske genom att motverka främlingsfientlighet eller våld i alla dess former. Men det är ändå ett uppdrag och ett ansvar vi har. Fred, det är ju så mycket mer än bara avsaknad av krig. Det handlar om att leva i harmoni med sig själv, med andra, med naturen och med Gud. Fred är i sig vägen till fred. Ju mer fred det är, desto mer fred blir det. Fred är rättvisa och fattigdomsbekämpning. Fred är att tända hopp. Att inte vara rädd för framtiden. Fred är jämlikhet. Det är respekt. Det är tolerans. Guds rike är en vision som vi kan börja förverkliga här och nu. Mitt i vår ofullkomliga värld. På det sättet som Jesus har lärt oss. Genom icke-våld och genom medmänsklighet. Och genom återupprättande av människovärde. Genom att stå emot orättvisa och förtryck. I Jesu namn. Och det här är ingenting vi kan göra själva. Utan tillsammans med Gud och med andra människor av god vilja som finns runt omkring oss. Människor av god vilja oavsett religion eller kultur eller tillhörighet eller bakgrund. Det finns många människor som har grunden att kärleken till nästan finns där. Respekten för allt levande och viljan att göra gott. Och tillsammans kan vi förändra världen. Men Jesus tar den här etiken ett steg längre. Och vi får ännu en lite starkare uppmaning. Han uppmanar oss att inte döma. Att ge oss den som behöver. Att vända andra kinden till. Och att be för dem som förföljer oss. Om vi lever efter buden i bergspredikan så kommer våldet i världen att trappas ner. Världen hungrar efter fred, rättvisa och medmänsklighet. Och vi, den kristna kyrkan, vi är bärare av Guds rikets vision. Bärare av hoppet om en bättre värld. Det gör att vi har ett särskilt ansvar. Ett ansvar att gå före och visa vägen. Vi har ett ansvar att vara ljus och salt och en profetisk röst. Ett nytt år. Ett nytt år i Jesu namn. Han har lovat att vara med oss i det här. Han har lovat att finnas med oss när vi arbetar för en bättre värld. Han har lovat att vara med oss till tidens slut. Och han säger: frid lämnar jag kvar åt er. Min frid jag ger er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte hoppet. Vi ber för det nya året. Vi ber för fred och rättvisa åt alla folk. För trygghet och försörjning för varje människa. Vi ber kraft och mod för de svaga. För medkänsla och solidaritet mellan allt levande. Vi ber om din närvaro i varje människas liv. Det ber jag om i Jesu namn. Amen.